Hej, jag heter Ulf Kristersson och det här är Medborgaren, Moderaternas medlemstidning. Nu även som podd. Välkomna att lyssna.
Karin Enström, välkommen till Medborgarens podcast.
Tack så mycket.
Du är ordförande i konstitutionsutskottet och det är ett utskott som bland annat handlägger grundlagsfrågor och frågor om radio och tv och de nationella minoriteterna. Men ni har ju också det särskilda uppdraget att granska regeringen och statsrådens tjänsteutövning. Men varför behövs just konstitutionsutskottet?
Det behövs av flera skäl, men det ena handlar ju om just den här granskningsuppgiften. Det blir en viktig del av riksdagens kontrollmakt. Att det finns någon eller några som faktiskt särskilt tittar på hur regeringen handlägger ärenden, fattar beslut och helt enkelt också hur statsråden, hur de agerar i sin tjänst. För i Sverige så har vi till exempel inte ministerstyre, utan det är regeringen som styr riket och då ska det ske rätt och riktigt. Och då har man bestämt att KU, som ju faktiskt är 200 år gammalt, ska ha den här uppgiften. Och det är en del av riksdagens kontrollmakt. Och vi har också ansvar för Riksrevisionen tillsammans med finansutskottet, som också har den här kontrollerande uppgiften. Och sen så har vi också ansvar för Justitieombudsmannaämbetet, som är en myndighet som ju ska se över och titta på att, ja, ska man säga, att lagar gäller, att man kan få sin sak prövad. Så de tittar på framförallt hur rättsväsendet fungerar. Så att det är en stor uppgift vi har och jag tror att den är väldigt viktig. Det måste finnas någon som faktiskt granskar vad regeringen gör och hur våra lagar egentligen implementeras och tillämpas.
När KU ska beskriva hur, på vilket sätt man granskar regeringen och ministerna, så brukar man säga det att man utkräver ett politiskt ansvar på någon typ av juridisk och konstitutionell grund. Men hur funkar det där i praktiken? Finns det inte en risk att det istället blir någon typ av politiserad granskning av regeringen, att oppositionen alltid tycker ungefär samma sak?
Jo, och det är ju risken. För det är klart att även en sån här granskningsverksamhet kan bli politiserad. Och då gäller det ju att som KU-ledamot kanske lägga sin partiidentitet lite åt sidan just i granskningen. Inte när det gäller de andra frågorna, för där ska vi vara minst lika politiska som andra utskott. Men att vi ska inte i första hand granska om vad de här besluten eller vad statsråden i sin tjänstutövning, var det rätt beslut, utan snarare hur gick besluten till? Har man följt de regler och lagar som finns? Så att vi värderar inte på politisk grund om man har gjort rätt eller inte. Och det kan ju vara ganska frestande, för att det är ju så att även i KU så speglas ju liksom representationen, det vill säga, ja, det är en traditionellt sett en majoritet som stöder regeringen på något sätt. Men ska man då ta på sig den hatten att man alltid till varje pris ska försvara vad regeringen eller statsråden har gjort? Och det är där KU har en svår uppgift. Och enskilda ledamöter. Och kanske ännu svårare att faktiskt sitta på regeringssidan. För när KU väl samlar sig och man över partigränserna och blockgränserna är överens om kritik, då blir ju den desto tyngre. Då tar den mycket bättre än om det är en opposition som står och skriker jättehögt. Men om man inte kan få fler med sig, så kanske det inte blir riktigt lika mycket värd.
Precis som du säger, så är det ofta, eller det, nu var KU ett helt enigt granskningsbetänkande. Alla partier som medverkar i konstitutionsutskottet var eniga av den kritik ni riktade. Så har det inte alltid varit. Men om man då gör avvägningen att antingen vill man vara ett enigt utskott som då riktar kritik mot regeringen, eller att man är ett antal partier som står upp för lite skarpare kritik. Alltså, finns det en risk att ni blir tandlösa i kritiken bara för att ni strävar efter att uppnå en enighet?
Den risken finns. Den är ju ganska uppenbar. Och då gäller det att vara medveten om den. Och då får man väga så vad man tror att man politiskt kanske skulle vinna. Och samtidigt så måste då väga det mot den legitimitet som KU har. Särskilt om man kan vara överens om hur man ska tolka de lagar och regler som finns. Och huruvida då om statsråden har gjort rätt. Och om man har gjort rätt i, alltså regeringen har gjort generellt sett rätt i handläggning av olika ärenden. Så att det är en balansgång och den måste man ju vara öppen med också, att den finns där. Och ibland så säger man att även om KU riktar skarp kritik så är det ändå ganska tandlöst. Men då får man fundera lite på vad tänker man sig i sådana fall att KU skulle kunna göra. Det är inte KU som avgör om ett statsråd eller en regering får sitta kvar. Det finns det ju andra verktyg för, till exempel misstroendeförklaringsinstrumentet. Men man måste ju ha respekt för att KU, liksom riksdagen, speglar ju hur stödet ser ut för den sittande regeringen. Och så länge den sittande regeringen accepteras, ja, då kommer den att sitta kvar. Men den här kritiken ska ju både ses som ett sätt att titta bakåt från någon form av kontrollmakt. Men tanken med när vi skriver våra betänkanden och gör våra observationer och bedömningar är ju också att man faktiskt ska kunna lära sig av det här. Det har en lärande funktion, alltså en framåtsyftande. Att tänk på det här, gör inte om det här, tänk så här nästa gång. Så det är ju vår förhoppning att regeringen och statsråden verkligen ska ta till sig av det vi säger.
Så när KU riktar kritik, är det så att om då på de olika departementen, på utbildningsdepartementet och justitiedepartementet, att tjänstemännen där tar till sig av det och i arbetet vet att ja, men KU har uttalat sig så här i det här ärendet, därför borde vi ändra vårt arbete på det här sättet. Fungerar det så att liksom departementen kan ändra arbetssätt efter att KU har lämnat sin kritik eller sina bedömningar i olika frågor?
Det är ju våra rekommendationer, och det har vi gjort i år också, uppmanat regeringskansliet att se över rutiner till exempel på olika delar, och det får vi förutsätta. Jag har ju också varit minister och blivit KU-anmäld, så det är inte så att det är någonting som vare sig ett statsråd eller ett departement har lätt på, att bli KU-anmäld, och man är noga med att svara och se till att det finns rätt underlag. Och sen så kanske man kan vara ännu duktigare på att också följa upp den kritik som KU ger och faktiskt följa de rekommendationerna.
Vi ska gå in på några av de ärenden som ni har granskat i årets granskningsbetänkande. Och en av de ärenden där KU riktade mest allvarlig kritik, det var mot statsrådet Annika Strandhäll. Och det handlade om förflyttningen av generaldirektören Ann-Marie Begler från sin tjänst som generaldirektör i Försäkringskassan. Vad är det som KU är kritiska mot där?
Man kan säga att det handlar i grunden om två delar som vi har tittat noga på. Det är så att i Sverige har vi självständiga myndighetschefer. Och det är regeringen genom utnämningsmakten som utser myndighetschefer. Och regeringen har också möjlighet att flytta på myndighetschefer. Och det finns regler för det, och det finns ganska noga beskrivet hur det ska gå till. Men tanken är att det ska inte vara en nyck eller bara i stunden att man är missnöjd. Och då ska man kunna bara flytta bort en generaldirektör, utan de får sin styrning genom regleringsbrev och regeringsbeslut. Men det finns då möjligheter för regeringen att flytta på en myndighetschef, och då så ska man alltid förhålla sig till lagen om offentlig anställning. Och där finns det också regler om man vill flytta en myndighetschef omedelbart, vilket man gjorde när det gäller Ann-Marie Begler. Och då ska man följa vissa regler. Och då handlar det dels om, skulle hon så här, fram tills att hon fick det här beskedet, hur hade departementet kommunicerat med myndigheten att man inte var nöjd med det arbete som hon gjorde och som myndigheten gjorde? Och det här handlar om bristande dialog och bristande dokumentation. Och det har vi kunnat konstatera då, att man kan inte utläsa att den här frågan skulle ha varit uppe på en mängd möten och att det var någonting som departementet och regeringen verkligen var missnöjd med. Så det är liksom bakgrunden. Sen själva beslutet att flytta Ann-Marie Begler. Där är det så att där kan man bli flyttad mot sin vilja. Och man kan bli förflyttad omedelbart. Men då ska det finnas synnerliga skäl. Och när vi i diskussionen eller i våra utfrågningar och den information som vi har begärt, så har det framkommit och det står klart för utskottet att Ann-Marie Begler som generaldirektör förflyttades mot sin vilja. Och samtidigt har då Annika Strandhäll sagt att det fanns en samsyn om att hon inte kunde vara kvar, det vill säga Ann-Marie Begler som generaldirektör. Och då tycker väl vi att det är uppenbart, jag tycker att det är uppenbart att för att det ska kunna sägas vara en samsyn mellan två personer, då måste de två personerna säga det, samma sak. Och det vi har funnit i vår granskning är alltså att det finns olika bilder av vad som har hänt. Men i och med att vi har fått bekräftat att Ann-Marie Begler efterfrågade just de här synnerliga skälen. Det blir lite krångligt nu, men det är viktigt. De synnerliga skälen. Och då måste hon uppfatta det som att det var inte frivilligt från hennes sida. Det har hon ju sagt flera gånger. Hon fick aldrig några synnerliga skäl. Så att det sammantaget gör att vi tycker att det här är inte hanterat på rätt sätt. Och det är därför som vi pekar på brister och säger att Annika Strandhäll bär ansvaret för dem.
Så det vill säga att om det hade funnits en samsyn mellan då ministern och Ann-Marie Begler om att hon inte skulle ha kvar sin tjänst på Försäkringskassan, då hade man inte behövt några synnerliga skäl. Men om hon hade blivit flyttad mot sin vilja, då hade de här synnerliga skälen krävts.
Och de synnerliga skälen krävs också när det är frågan om en omedelbar förflyttning som det blev i det här fallet. I andra fall så kanske man för en dialog och man kommer fram tillsammans om att man ska byta kanske myndighet eller gå in som generaldirektör i regeringskansliet. Och det är inte så ovanligt, det sker då och då. Men i det här fallet så var ju inte Ann-Marie Begler och statsrådet Annika Strandhäll uppenbarligen så hade man inte samma syn på skälen, och det vi säger att vi konstaterar i vårt betänkande att det var inte frivilligt för Ann-Marie Beglers del. I och med att hon efterfrågade de synliga skälen så var det ytterligare ett bevis på att det inte var frivilligt. De fick hon aldrig, och det tillsammans med bristen både på dokumentation kring själva skiljandet från tjänsten och det som hade förevarit under tiden innan dess när det gäller dialogen mellan myndighet och departement. Där är det brister som vi påtalar, och det är Annika Strandhäll som bär ansvaret för dem.
Du sa ju inledningsvis att det här med utnämningsmakten är väldigt viktigt, att regeringen tillsätter en generaldirektör, men man kan inte gå in som minister och styra vad en enskild myndighetschef ska göra, utan man har att förhålla sig till de olika direktiv som då regeringen ger. Vad tycker KU? Ska det vara så att om regeringen missnöjer med en generaldirektör, ni menar alltså då att då ska man informera då myndigheten och generaldirektören om att man vill ha ett annat arbetssätt tidigare? Är det det ni menar när ni säger att det har varit en bristande dialog mellan då departementet och myndigheten?
Ja, det vi skriver i vårt betänkande är ju att departementet, både via statssekreterare och statsråd, har framfört att man såg brister och man försökte åtgärda de bristerna och få en förändring till stånd. Och samtidigt så säger ju då myndigheten Försäkringskassan med dess generaldirektör i spetsen att man inte har uppfattat de styrsignalerna. Och det är klart att det är ett problem och en brist. Och då bör man ha gjort på ett annat sätt. Och samma sätt då om man kommer till ett skede där man ser att en generaldirektör inte kan vara kvar, då måste man förhålla sig till arbetsrätten och till lagen om offentlig anställning. Och det tycks som man inte har gjort det fullt ut här, och det är vi kritiska till.
Lämnar ni några rekommendationer i den här delen hur regeringskansliet kan förändras i sitt arbete kring det här?
Nu finns det ju ganska, det finns både utredningar och det finns också tidigare uttalanden från KU hur man ska se på den här saken. Så att egentligen ska det inte råda något tvivel om hur det ska gå till och att man ska förhålla sig till LOA. Vi pekar ju på brister i dokumentationen, men däremot så beskriver vi ju inte exakt hur dokumentationen ska se ut. För det är inte KUs uppgift att göra, men att det är bra om saker och ting kan vara spårbara.
Vem är det som är ansvarig för de här bristerna som har uppkommit kring förflyttningen av Ann-Marie Begler?
Ja, det är vi väldigt tydliga med i vårt betänkande. Det är statsrådet Annika Strandhäll som bär ansvaret för de brister som vi påtalar.
Mm. Och det får man väl lov att säga att det är den tyngsta kritiken som ni riktar i det här granskningsbetänkandet då?
Ja, om man ska göra en sån gradering, och det kan väl alltid vara vanskligt, men vi pekar ju ut tre ärenden som allvarliga. Där jag skulle säga att av de tre så är det här de allvarligaste bristerna som vi pekar på.
Vi ska gå in på de andra två ärendena där ni riktar kritik för att ni ska få en bild av vad det är för frågor som ni granskar i KU. Och i Sverige har vi ju en offentlighetsprincip där man har rätt att ta del av allmänna handlingar, både myndigheter men också på departementen. Och någonting som har skett senare år är att KU ofta har riktat kritik mot utrikesdepartementet som inte på ett bra sätt har hanterat de här frågorna kring allmänna handlingar. Och den här gången har ju ni granskat frågan om utlämnande av den här utvärderingen av Sveriges kampanj till FNs säkerhetsråd. Och då är det både riksdagens utrikesutskott och Dagens Nyheter som vill ta del av den här utvärderingen. Och kring det här riktar ni kritik. Vad handlar det här om egentligen?
Ja, det är en ganska lång historia. För dels ska man ju komma ihåg att den här säkerhetsrådskampanjen, den har i sig granskats tidigare. Nu handlar det om hur man hanterat en utvärdering som har gjorts av en tidigare ambassadör. Och problemet har varit att utrikesdepartementet och utrikesministern har talade och, ska man säga, presenterat att den här skulle genomföras. Och det var också så att delar av resultatet har presenterats för utrikesutskottet. Och när utrikesutskottet då ville ta del av den här utvärderingen i sin helhet så fick man svaret att nej, det kunde man inte få. Man kunde få ta del av en sammanfattning. Och sen vidtog det en ganska intensiv kommunikation mellan riksdagens utrikesutskott och dess kansli och utrikesdepartementet. I och med att det blev känt att den här utvärderingen fanns så har också naturligtvis media varit intresserat av att få ta del av den. Och då hamnar man i en situation där KU har fått granska på något sätt dels huruvida bedömningen, för först måste det göras en bedömning, alla handlingar ska bedömas, är den en allmän handling eller inte. Och sen kan det vara, om man kommer fram till att det är en allmän handling, då kan den sekretessprövas. Så att bara för att en allmän handling är allmän innebär det inte alltid att man kan få ut allt, för att sen gör man en sekretessprövning. Men för att göra det förenklat så även någonting som är hemligt kan vara en allmän handling. Men då får man helt enkelt ta bort det och maskera det. Så att det är inte ett hinder i sig att lämna ut en handling. Och det vi då säger är att utrikesdepartementet har brustit. Dels när man fick frågan om att lämna ut handlingen. För då hänvisar man dessutom till en felaktig paragraf. Vilket gjorde att det var inte ens möjligt för DN att överklaga det här. Och det är allvarligt. För det är en grund i vår offentlighetsprincip. Och det andra handlar om naturligtvis det blev en väldigt utsträckning i tid för utrikesutskottet att få ta del av den här handlingen. Och det ska naturligtvis behandlas skyndsamt. Sen förstår alla att man kanske inte alltid, alltså man måste göra en sekretessprövning. Men det är en annan sak. Det är inte det handlar om här. Det vi gjorde då som blir ett juridiska spetsfundigheter, det är ju huruvida man skulle betrakta, på vilket sätt skulle man betrakta den här handlingen. Och därför så skriver vi då i vårt betänkande att det är väldigt viktigt att om man lägger ut uppdrag på någon att man ska, så att säga, göra en juridisk bedömning vilket förhållande en sån här utvärderare eller utredare står. För det får nämligen betydelse sen huruvida ett material kan klassas som arbetsmaterial eller om det är en upprättad handling. Är det en upprättad handling, då ska den lämnas ut. Det blir en lång förklaring, men vad det på kort och för tydlig svenska betyder, det är att UD har inte hanterat det här på ett riktigt sätt. Och för det är utrikesministern ansvarig och naturligtvis hela hennes departement. Och här ska vi veta att KU har vid ett flertal tillfällen, och det är också under tidigare regeringar, inklusive alliansregeringen, KU har kritiserat UD för att man inte har hanterat det här med offentlighetsprincipen på rätt sätt. Och därför är det ju ganska uppseendeväckande att det fortfarande uppenbarligen finns brister.
Då många kan ju förstå sig för att det finns material på utrikesdepartementet som är sekretess som har att göra med rikets säkerhet och sådär. Men det är ju två delar i det här. Dels hade vi ju media då granska den här säkerhetsrådskampanjen innan man får ta del av den här utvärderingen då. En säkerhetskampanj som tog mycket resurser i anspråk och var liksom en stor politisk prioritering då för den socialdemokratiska regeringen. Men också utrikesutskottet vill ju ta del av den här. Finns det ett problem om det så att det är regeringen som bestämmer vad i dokumentet som då utrikesutskottet ska ta del del av, har inte utrikesutskottet rätt att ta del av hela utvärderingen för att så pass kunna granska det här? Det är väl en del liksom riksdagens kontrollmakt också?
Ja, fast man kan säga att först handlar det om vad det är för typ av handling. Och sen så handlar det om huruvida, hur mycket kan eller ska man hålla hemligt för utrikesutskottet till exempel. Därför att det är så att det finns flera utskott i riksdagen som får ta del av sekretessbelagda uppgifter. Och så det finns regler för hur det ska hanteras. Men jag tror det stora i detta var ju känslan av att var det så att man på något sätt ville undanhålla det som hade kommit fram i den här utvärderingen. Och det är säkert också därför som anmälan kommer till stånd. Och vi i utskottet konstaterar att man har inte hanterat det på ett riktigt sätt. Man har brustit. Och därför så får utrikesministern och utrikesdepartementet kritik. Och sen så är det ganska... Liksom, jag tycker inte man ska fastna i snåriga. Det är viktigt att vi slår fast här att offentlighetsprincipen, den både måste värnas och den måste man arbeta med, kan man säga, varje dag i den svenska statsförvaltningen. För den är en hörnsten, en grundsten i vår demokrati när det gäller öppenhet. Sen kan det vara så att det finns delar av olika typer av dokument som måste helt enkelt sekretessbeläggas. Så, men det finns en ordning för hur det görs och man kan också överklaga den typen av beslut. Och det är slutligen regeringen som avgör. Men det är viktigt att hålla på den här ordningen. För både media och allmänhet och, som du säger, riksdagen såklart, måste ju få i så stor utsträckning som möjligt få ta del av uppgifter som är relevanta.
Mm. Och kan man inte det ska det kunna överklagas, vilket de har brustit i här då. Ja. Vi ska gå vidare till det sista ärendet där ni riktar kritik mot en minister. Och då är det statsrådet Ylva Johansson som får kritik, arbetsmarknadsminister. Det fungerar så att innan de svenska ministrarna åker till Bryssel för att möten med det europeiska ministerrådet så träffar de riksdagens EU-nämnd för att förankra liksom vilka ståndpunkter som Sveriges regering ska ha. Och då hade arbetsmarknadsministern då varit hos EU-nämnden och sagt att ja, det här är Sveriges syn på den europeiska arbetsmyndigheten och att den då skulle framföras vid ett möte i Bryssel. Men väl på mötet i Bryssel så framförde då inte arbetsmarknadsministern den här synpunkten, trots att hon då har sagt det. Och det här riktar ni kritik mot. Vad är det ni tycker är felaktigt här då i ministerns agerande?
Ja, det här också var, det här var inte en engångsföreteelse, alltså hela ärendet. Det var ett ganska långt ärende. Det är en fråga som har diskuterats under en längre tid, både i riksdagens arbetsmarknadsutskott och i EU-nämnden, huruvida det var en bra idé eller inte att det skulle skapas en sån här, först heter det arbetsmarknadsmyndighet och sen döpte man om det till arbetsmyndighet. Men egentligen oavsett vad riksdagen tyckte om det här eller inte, så, alltså i själva sakfrågan, för det är ju en politisk fråga, men det är en väldigt viktig fråga att när riksdagen väl har givit ett besked och ska ge ett mandat till regeringen och till ett statsråd som ska åka på ett ministermöte, det är ju att man framför det som man också har fått med sig som mandat. Och i det här fallet handlar det om att det var inte säkert att frågan just i det aktuella ministerrådet skulle komma upp på dagordningen. Men nu gjorde det det. Och då skulle arbetsmarknadsministern ha uttalat sig. Och det säger hon faktiskt också i sitt svar till KU. Så hon håller med om att det borde hon ha gjort. När det väl kom upp så borde hon återigen ha talat om vad den svenska ståndpunkten var. Och för det här så får hon kritik. Och då kan man säga att det kanske inte då blir lika uppseendeväckande när också en minister säger direkt med en gång att jo, jag borde ha gjort si eller så.
Hur vanligt är det?
Jag tror att det är ganska ovanligt faktiskt. Men det tycker jag också är... tyder på att det faktiskt visst går att säga så här, jo, det här gjorde jag och jag skulle kunna ha gjort annorlunda. Och det är ju en styrka i sig. Men det räcker ju inte med att bara säga att man säger förlåt, utan vi riktar kritik. Vi har också två andra ärenden som då där vi har påtalat brister och ger rekommendationer. Och det ena handlar om Peter Hultqvists hanterande av sin pressekreterare och hennes engagemang i ett bolag som sysslar med framförallt försvarsseminarier i Almedalen. Där vi anser att regeringskansliet faktiskt måste skärpa sina rutiner hur man hanterar den här typen av frågor. Och sen har vi ett ärende där dåvarande kulturministern Alice Bah Kuhnke faktiskt uttalar sig på ett helt felaktigt sätt om polisens uppgifter och skyldigheter i fråga om olika mediautgivare, tidningsutgivare.
Och principen brukar väl också vara så att man ska inte uttala sig om saker och ting som inte ligger inom sitt ansvarsområde som minister. För Alice Bah Kuhnke hade väl inte ansvar för polisen? Var det som var en del av kritiken också då? Eller?
Nej, i det här fallet så handlar det om att hon sa en sak om vad polisen hade skyldighet att göra som var kopplat till hennes ansvarsområde, förvisso. Men det var inte heller, men det stämde inte faktamässigt. Sen granskade vi, alltså det låg säga, nära granskningen, men i tjänstutövningen kunde vi inte hitta brister. Däremot så konstaterade vi att det var inte ett korrekt uttalande, och det är också ett krav på att det en statsråd säger, det ska vara korrekt. Så där säger vi att, konstaterar vi att det var ett felaktigt uttalande. Vi har behandlat andra frågor om olika ministrar eller statsråds uttalanden, och där är det väl så att där säger KU att, och sagt tidigare, att det finns en viss frihet att kunna uttala sig i andra frågor, särskilt om man gör det som representant för sitt parti. Om man är partiledare och står i en partiledardebatt inför valet, så är det ju inte konstigt att man kan uttala sig om det här tycker partiet, utan att det ska tolkas som att det här statsrådet tycker si eller så.
Avslutningsvis då, Karin Enström, hur ser en vanlig dag ut för dig som KU-ordförande?
Ja, KU, vi har ganska många sammanträden och ganska långa sammanträden. Så vi sammanträder tisdag och torsdagar. Vi har förutom då vårgranskningen så har vi ett granskningsarbete som vi nu håller på att förbereda inför hösten. Så kan man säga att man förbereder tillsammans med kansliet vilka ärenden som ska tas upp. Och sen så har vi på våra möten allt ifrån att vi går igenom betänkanden till att vi har gäster. Häromdagen till exempel hade vi våra riksrevisorer på plats som beskrev sin årsredovisning och också kommande budgetäskande. Nästa vecka så ska vi planera våra besök. Bland annat ska vi åka till och besöka ett antal länsstyrelser för att se hur deras verksamhet ser ut och hur de styrs, som ju också är en viktig del av så att säga, den statliga förvaltningen. Så att det är ganska brett faktiskt. Det är en kombination av möten, föredragningar, förberedelser och sen förstås debatter. Och så träffas vi också i vår egen partigrupp för att förbereda oss.
Tack för att du medverkade i Medborgarnas podcast, Karin Enström.
Tack för att du fick vara med.
Tack för att du lyssnar på Medborgaren, Moderaternas medlemstidning i podcastformat. Jag som gör programmet heter Erik Blom. Du får gärna höra av dig till mig med synpunkter, frågor eller tips på gäster. Du når mig lättast på erik.blom@moderaterna.se.